Det är onsdagen den 20 mars. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss igen. Imorgon, torsdag, är det dags för Klimatpolitiska rådet att presentera sin nya rapport. En sådan rapport kommer en gång om året och utgör en utvärdering av regeringens politik i förhållande till de klimatmål som riksdagen och regeringen har beslutat om. Den här rapporten är den sjätte i ordningen. Första gången den presenterades var 2019 och den brukar utgöra ganska tuff läsning för politikerna och regeringen oavsett färg och sammansättning. Regeringens klimatpolitik når inte målen. Regeringen får hård kritik i Klimatpolitiska rådets rapport. Omställningen går för långsamt, klimatomställningen behöver accelerera och Sveriges klimatpolitik har förlorat styrfarten. Det är några av rubrikerna från de senaste årens rapportering om den här rapporten. Det kanske därför inte är ämnat att förvåna om också morgondagens rapport kommer innehålla en del kritik. Och regeringen har ju, kanske inte heller det ämnat att förvåna, fått en hel del kritik för sin klimatpolitik. Både från oppositionen och från klimatrörelsen. Tänkte vi skulle titta lite närmare på den här frågan idag så vi är väl förberedda inför rapportsläppet imorgon. Hur går egentligen Sveriges klimatomställning och i vilken grad är det regeringens fel eller förtjänst? Vad gör vi rätt och vad gör vi fel? Och hur viktigt är det egentligen att nå de uppsatta klimatmålen? Det ska vi djupdyka i idag och då har jag med mig två gäster. Jonas Gravström, nationalekonom, forskare och vice vd vid forskningsinstitutet Ratio. Varmt välkommen hit, Jonas.
Tackar, tackar.
Och så Simon Wachter, expert inom klimat, miljö och energifrågor på den marknadsliberala tankesmedjan Timbro. Varmt välkommen du också, Simon.
Tack så mycket.
Jonas, jag börjar med dig. Jag spådde här lite fräckt i inledningen att även morgondagens rapport från det klimatpolitiska rådet kommer innehålla en hel del kritik. Är det så, tror du också?
Ja, det tror jag, och jag tror många kritiska artiklar redan är skrivna, men det är också välförtjänt. Men rådet gör ju bara sitt jobb givet de parametrar de har. Det är som att så här, vara fotbollsdomare och se de plockar upp bollen med handen och får dem gult eller rött kort och spelaren blir upprörd över det, så man blir man ju lite förvånad. Så de gör det de ska, det tycker jag är bra. Och regeringen hade givetvis kunnat göra mer, men utgångsläget de kommer ifrån är väl inte fantastiskt heller. Så det jag ser regeringen har gjort i närtid är kanske att byta ut en hel del gamla saker som inte fungerade, men det nya har inte riktigt kommit fram. Så jag kan tänka mig att rådet har en viss huvudvärk över det. Mm.
Vad säger du, Simon? Regeringen har plockat upp bollen med handen och då får man ett välförtjänt gult kort från rådet. Är det riktig parallell, tänker du?
Jo, men det kan man väl säga. På transportområdet i alla fall så har man ju sänkt bensinskatt, tagit bort reduktionsplikten, pratat om andra åtgärder men inte lyckats införa dem. Så då kan man väl förtjäna ett gult kort för det. Sen skulle jag säga om vad deras rapport kan innehålla. Kikar man på förra årets rapport så är ju den lite hårdare kanske än de tidigare innan dess. Jag tycker man kan utläsa en viss oförståelse för regeringens politik från Klimatpolitiska rådet, att helt enkelt om politiken inte baseras på liksom planekonomiska åtgärder där man har en budgetpost som ska sänka utsläppen med x ton, så har de svårt att värdera den.
Okej, vad säger du om det, Jonas? Håller du med att rådet var lite orättvist förra året för att regeringen inte var tillräckligt planekonomisk?
Nej, jag skulle inte säga att de var nej och ja. Alltså, de var givetvis var de kritiska, men om man bara ser parametrarna de hade då, kanske till exempel budgetposten för miljö och klimat, det hade ju försvunnit jättemycket ur den. Jag hade en dragning för finska ekonomer som var över Sverige och då såg man den nästan 50% i neddragning ger och ger kommande och in i framtiden. Men nu när senaste höstbudgeten presenterades så såg man att det fyllde upp och det är på väg upp i nästan samma nivå igen. Så hade de kollat lite senare så hade de nog sett lite flera saker som hade kommit in, men så givet situationen i fjol samma tid, så då var det väl hyggligt rättvist. Och det problemet är ju att de har tagit bort saker som jag tycker är genuint dåliga och inte fungerar, men som förmodligen hade gett utsläppsminskningar, och utan att kunna presentera någonting nytt ännu. Det har börjat rullas ut eftersom, och jag tror att många av sakerna som rullas ut och som vi ser, de ökar ganska snabbt, men ja, det har vi inte sett tidigare. Så det blir lite spännande att se om de ändrar tonen lite grann i kritiken, men det kommer vara kritik såklart, det tror jag.
Getting caught in the wrong shoes can interrupt your plans for the day. Like when that 10% chance of rain ends up looking more like 100%. When the transition to fall and winter feels more like experiencing every season on the same day, there's the Allbirds Mizzle collection. These shoes were made for misty morning walks, surprise snow days, and anything a trip to the dog park might bring. The whole collection brings together water-repellent technology and classic style, so you can stay warm, dry, and comfy during your everyday adventures. Cross off errands with the splash protection on the Wool Runner Mizzle. Dash through cold and wet weather with all-conditioned traction and reflective details on the Wool Dasher Mizzle. Or upgrade to next-level protection with the Mudguard on the Wool Runner Up Mizzle Plus. Go to allbirds.com and use code FRESHSOCKS for a free pair of socks with your purchase. ALLBIRDS.com, code FRESHSOCKS.
Vi ska prata mer om Sveriges klimatpolitik just nu. Jag ska bara tänkte bara att vi ska stämma av så att alla har koll på det. Klimatpolitiska rådet och deras rapporter. Vad är Klimatpolitiska rådet och vad har det för funktion? Simon, kan du bara hjälpa oss att kort överblicksbild för oss som inte har koll?
Klimatpolitiska rådet instiftades genom klimatlagen som jag tror kom 2019. Det var då den tillsattes. Och har som funktion att vara lite vakthund för klimaten, för regeringens klimatpolitik. Och klimatlagen förbinder också då varje regering att minska utsläppen. Och det är det de bevakar då. Och då ska man också komma med en klimathandlingsplan var fjärde år. Så klimathandlingsplanen som kom i december nu, det är alltså den andra klimathandlingsplanen som har kommit.
Okej.
Okay. Och rådet består ju i sig av forskare. Och jag skulle säga väldigt duktiga forskare, kan väl. Det är inte jäv, men till exempel min handledare under doktoranden, Patrik Söderholm, är nationalekonom, och han när det gäller nationalekonomi så skulle jag kunna lägga mitt liv i händerna på så mycket lite på han, kanske bollsport desto mindre, men det här är väldigt kompetenta människor, så jag har fullt förtroende för dem.
Okej, ytterligare lite repetition. Hur är det med hjälp mig, Sveriges klimatpolitiska mål, det har ju varit diskuterats ganska mycket under de senaste åren. Jonas, hur är förutsättningarna? Vad är det för mål vi jobbar mot nu?
Både 2030-målet och 2045-målet. 2045 ska vi ha netto nollutsläpp, och 2030, så det är lite olika beroende på vilken sektor det är. Till exempel transportsektorn ska ner 70% i utsläpp sedan 2010. Det blir mycket siffror bingo här, och jag har inte alltid i huvudet med det här. Det är egentligen så här uppsatta mål ungefär vars vi ska komma under vissa perioder, och vi ska försöka checka av det, och det är ja, olika snabb nedåtgående trend av utsläpp som vi hoppas att vi når. Men just nu ser det inte fantastiskt ut för närtiden, men närtiden har ju krypit på oss ganska snabbt. 2024 om 6 år, 2030, det skrämmer mig, men det, jag börjar bli gammal kanske. Mm.
Men hur var det här som utredningen som John Hassler gjorde förra året som blev så omdiskuterad och som pratade om målen? Innebar inte det att man modifierade målen lite grann? Hur var det med det? Simon, kan du hjälpa till lite?
Nej, vad jag vet har Sverige inte modifierat några klimatmål, utan de ligger ju fast sedan tidigare. Så det är netto noll 2045, och vi har kvar våra nationella mål, och sen har vi våra EU-taganden också.
Okej, men vad var det Hassler utredde då?
Ja, det Hassler utredde var ju hur man ska nå målen, och han diskuterade bland annat om att det kanske inte var så viktigt om man når 2030-målet just 2030, för han argumenterar ju att den största delen av utsläppen ligger inom en utsläppsbudget, och då är ju liksom den totala utsläppsmängden fast. Sen är det ju många utsläpp som ligger utanför, och där är en stor del av hans åtgärder innebär ju att man ska lägga in de utsläppen också först i en nationell utsläppsbudget innan de kommer bakas in i EU-systemet också.
Ja, okej, då har jag missat lite.
Han har ju en del goda poänger där, att det spelar ju egentligen ingen roll om vi når 2030, även om det vore fantastiskt bra. Alltså det är bättre än om vi inte gör det, men man kan också beakta att vissa av de här utsläppsreduceringarna kommer bli mycket billigare i framtiden. Det händer väldigt mycket på teknikområdet, till exempel vind- och solkraft har gått ner med ungefär 10% per år i de senaste 10 åren och även 10 åren efter, före det. Mycket händer på batterifronten, kanske kommer några genombrott inom kärnkraft och andra miljöteknologier. Och givet vad vi vet nu, så vi har ju ingen aning om vad, så, vilken teknik vi har om 10 år eller 15 år. Så om vi pushar verkligen, kämpar för att få ner målen nu, så kanske vi kunde ha gjort det billigare i framtiden. Så.
Mm. Just det. Ja, men då hade jag lite dålig koll på Hassler. Ni som minnesgoda lyssnare vet ju att jag intervjuade honom då i höstas. Man kan gå in och lyssna på den podden då om man vill ha exakt koll på vad han sa då.
Men hörni... ja, det är inget att skämmas för, Andreas. Jag tycker att jag läser om det nästan varje dag och jag blandar ihop det här. Och det är många rapporter, många mål, många hundra sidor, så det är inte helt lätt.
Ja. Jag ska inte skämmas, sådana gäster gillar jag. Hörrni, vad händer om vi inte uppnår de här målen? Vad händer då? Hur allvarligt är det? Vad säger du, Simon?
Ska man vara lite krass så händer väl egentligen ingenting. Svenska utsläppen är en väldigt del av de totala globala utsläppen. Sen är det klart att vi riskerar dels böter om vi inte lever upp till våra EU-taganden. Det är en aspekt. Den andra aspekten är att om Sverige, som är ett av de länder i världen som är rikast och som har bäst förutsättningar, inte klarar av att nå våra klimatmål, då kommer nog andra länder också att ganska snabbt börja ge upp sina klimatmål. Och en tredje aspekt är ju att om vi som är ett land med liksom god teknologisk utveckling och så vidare inte klarar av att ta fram de tekniker som krävs för att minska utsläppen inom sektorer där det kanske är svårare, då kommer nog länder som har sämre förutsättningar inte heller ta fram den tekniken.
Mm. Men då låter det ändå som en poäng i att försöka nå dem i alla fall. Vad säger du, Jonas? Hur viktiga är de och vad händer om vi inte når dem?
Ja, om inte vi når dem så har vi svårt att se att så många andra heller når dem, och då skulle jag väl inte vilja bo på södra halvklotet i framtiden. Men för att vara kanske lite seriös, det finns många sidofördelar med att nå målen. Det skulle inte vara helt fel att dra ner oljekonsumtionen och kanske sluta skicka pengar till Moskva. På marginalen så kommer det här göra skillnad för allas energipolitik i Europa. Det kommer bli billigare att producera, och jag tror också att EU-ETS-systemet kommer göra att utsläppsrätterna kommer försvinna snabbt över tid, och vi kommer inte få producera givet att vi släpper ut utsläppen. Så det är ganska stor fördel för näringslivet om vi klarar det. Men som Simon sa, det kommer nog ganska dryga böter, och det skulle vara svårt att argumentera för att om alla andra inte gör det kanske inte blir några böter. Det är kanske inte en risk man får ta. Mm.
Hörrni, jag undrar en sak som har diskuterats rätt mycket. Det är ju det här med transportsektorns utsläpp, och att det har diskuterats inte minst mot bakgrund av diskussioner kring reduktionsplikt och sånt där i Sverige. Hur viktigt är det, tycker ni, att man har mål för specifika sektorer på det sättet, eller är det någonting man kan ha viss flexibilitet kring? Vad tänker du, Jonas? Är det bra att styra på enskilda sektorer, eller bör man mer se övergripande?
Korta svaret är nej, jag tycker inte vi behöver det. Men för det spelar egentligen ingen roll, och det här är Hasslers poäng mer än min, att det är ju de totala utsläppen som räknas, inte sektorvis. Sen, jag är inte jätteemot att ha specifika mål, för någonstans så det man mäter, det är det man gör och agerar på. Det kanske låter väldigt mycket new public management som är så förhatat, men här kanske det inte vore helt fel.
Mm. Vad säger du, Simon, om det här med att enskilda sektorer har mål?
Det finns ju en poäng i det. Från början så man har inte bakat in alla sektorer i utsläppshandeln från början, för att man anser att det skulle vara för dyrt för dem från början. Och så har man ju också introducerat dem, till exempel att man börjar med fri tilldelning och sen tar man successivt bort den fria tilldelningen och utsläppsrätter. Så från det perspektivet finns en poäng, men sen har ju Jonas helt rätt att det optimala är ju att ha alla sektorer inom samma utsläppsbudget, och då får ekonomin hitta de ekonomiskt optimala sätten att minska utsläppen på. Just transportsektormålet är ju ganska illa utformat. Det är ju ett exempel på rätt olycklig proxypolitik, för det handlar ju egentligen om vårat ESR-åtagande, alltså det effort sharing regulation, alltså att man ska dela på att minska utsläppen inom det som kallas för den icke-handlade sektorn, de sektorer som inte ligger inom utsläppshandeln. Och för Sveriges del så har vi då lagt det på transport, för vi har redan minskat våra utsläpp inom bostäder så mycket. Och då i sin tur då så har vi, då har vi alltså infört transportmålet som är proxy för vårt ESR-mål. Och sen har vi infört förut då reduktionsplikten som ett proxymål för transportsektorn. Så det blir liksom flera proxymål på varandra. Då ligger man rätt långt bort från vad man faktiskt vill göra, vilket var att minska utsläppen. Så det tycker jag är en dålig styrning, och den blev i slutändan rätt dyr och saknade folkligt stöd också.
Mm. Jonas, vad säger du om det enskilda exemplet som Simon tar upp, det här med transportsektorn och reduktionsplikten? Var det ett misslyckat exempel på klimatpolitisk åtgärd?
Ja, det var det. Jag kan förstå grundtanken om att pusha ut mera, ja, vet du, mer inblandning i bensin, och att vi hade goda förutsättningar för det, men vi har inte levererat på det. Det har ju hamnat någonstans att vi har sugit upp världsmarknaden på allt där, och så det var... Ja, att basera politiken på det var inte bra. Jag är väl rätt glad att det försvann, men jag hoppas att de kommer med lite mer nya saker. Något jag tror är bra är skrotpremien som kommer börja rulla ut. Just nu ser vi att 12 till 15 000 begagnade bilar får ut ur Sverige varje månad, förmodligen stor, mycket drivet av att kronan är så låg. Men att ja, arbeta bort den sämsta delen av bilstocken hade varit bra, och kanske ganska väl spenderade pengar.
Okej, Jonas, du nämnde tidigare att det fanns en del saker som är på gång och verkställas just nu som du tror kommer att göra att klimatomställningen påskyndas. Har du några andra exempel på konkret politik i pipelinen så att säga?
Något som händer som jag inte är jättepositivt till är utbyggnaden av laddinfrastrukturen. Laddinfrastruktur är såklart bra, men det vi ser där är egentligen att det händer av sig själv, att det är nästan marknadsdrivet, att det går nästan upp 100% per år, och att putta in, som regeringen gör, ganska stora summor pengar i att bygga ut den hade nog inte behövts. Visst, vi kommer få kanske ut elbilarna lite snabbare på grund av det här, men jag tror inte det är värt pengarna. Jag är väl också väldigt besviken på att de sänkte bensinskatterna. Man skulle kunna, jag har lite smartare sätt att hantera med sig. Jag förstår att det för väljarna är ett stort problem och att de vill bli antingen valda eller återvalda. Men något man skulle kunna göra istället för att sänka priserna, att kanske behålla det i ett internt system. Så att göra en liten norsk oljefond av det och betala tillbaka det varje månad eller varje år. Så då har du fortfarande ett högt pris på det här som är onyttigt, men det är inte en fiskal sak för staten. Det skulle kunna vara en rekommendation om man skulle vilja få acceptans för höga bensinpriser.
Okej, Simon, motsvarande fråga till dig. Vad ser du som är på gång inom svensk politik som du tror är positivt för framtiden?
De största åtgärderna som jag ser, och det är det här oförståelsen från Klimatpolitiska rådet kommer in också. Det handlar om att man nu på riktigt har tagit svensk energipolitik för att få ett fungerande kraftsystem utan att vi kan ansluta mer last, som är ett problem på många ställen i Sverige. Så kommer vi inte klara omställningen av industri och andra sektorer, så det är fullständigt grundläggande. Men det är ju en sån sak som är svår att sätta, att kvantifiera i antal ton som det kommer minska utsläppen. En annan sak är att det pågår 7 utredningar tror jag kring tillståndsprocesser som också kommer vara fullständigt avgörande för att vi ska klara att minska utsläppen. Om vi inte lyckas bygga batterifabriker eller få tillstånd för industrier som vill ställa om, då kommer det inte bli någonting av det. Eller laddstationer eller vad det kan handla om. Så, och även den är ju väldigt svår att sätta en utsläppspeng på liksom, för det är ju, finns ju ingen budgetpost och det finns inga liksom ton utsläpp då som minskar.
Mm. Nej, och vi är väl också en, kanske ett begrepp de skulle behöva utvidga lite grann, att vi kanske skulle behöva titta lite mer på vad som händer i länderna runt omkring oss, speciellt när det gäller utbyggnad av elförsörjning. Så tror jag Norge och Finland också kommer leverera väldigt mycket till Sverige. Till exempel har startat ett nytt stort, det finns kärnkraftverk inte speciellt långt från Umeå som går upp på det svenska elnätet. Det byggs ut mycket vind i norra Finland och i Norge som också kommer, så det är inte säkert att vi behöver bygga ut strömmen själva, men det är inte negativt att vi gör det heller.
Som jag sa inledningsvis så har ju regeringen fått kritik för sin klimatpolitik, inte bara från oppositionen utan även från miljörörelsen i stort. Vad tänker ni om den kritiken? Nu fick vi höra att regeringen har kvar samma klimatmål som den tidigare regeringen, men är det så att man levererar sämre på den eller var det förra regeringen? Är kritiken rättvist helt enkelt? Vad säger du, Simon?
Till viss del absolut. När det gäller transportsektorn, där har man ju sänkt bensinskatten och man har tagit bort reduktionsplikten, som även om den var dyr för vad man fick för pengarna liksom, och mängden utsläpp som man reducerade, så var det ju ändå någonting som minskade utsläppen, och istället så har man än så länge inte ersatt den. Sen gör man mycket på andra områden, och där har ju regeringen lite uppförsbacke att motivera varför man prioriterar de här åtgärderna. Jag tror att de är viktiga och jag tycker det är helt rätt att man ägnar sig åt det, men regeringen har uppenbarligen inte lyckats kommunicera det.
Vad säger du, Jonas? Samma fråga angående rättvisan i kritiken mot regeringen.
Ja, delvis lite spelplanen de fick. Jag tyckte att de gjorde rätt i att rensade upp mycket saker som inte var bra. Det får det att se ut som att de inte spenderar pengar. Och visst, de spenderar inte pengar, men det var ju inte heller bra politik. Och sen det tar... Man skulle kunna kritisera dem för att de var lite väl oförberedda när de kom till makten, men jag tror inte det var kanske konstellationerna och premisserna de ville komma till makten på heller, i alla fall de tre regeringspartierna, men nu är det som det är och det tar tid att komma med reformer. Så här, flera års arbete, flera års utredande tyvärr. Men sen, ja, så de kanske skulle kunna acceptera lite grann av de här sakerna som inte har varit speciellt ekonomiskt effektiva. Jag såg någon så här bild från en skyttegrav i Ukraina med en gammal Maxim 1921 kulspruta. Jag tror den gör jobbet. Det är inte den bästa som finns, men den löser det. Men överlag, det var ju ganska stora poster som rökte sig ut som att man verkligen skär ner. Till exempel att ta bort elbilspremien väldigt abrupt. Men överlag så elbilarna behövde inte det här. Det är snarare en tentafråga så här, på, när jag fortfarande undervisade på nationalekonomin i Luleå. Vad händer om man sätter på ett stort bidrag? Kommer producenten eller konsumenterna tjäna på det? Så, ja, det förmodligen producenten, speciellt en vara man bara köper vart femte år. Så det är klart att nästan alla de här pengarna gick till bilhandlarna. Det gick inte till konsumenterna och nu försvinner bilhandlarna, gnäller lite grann. Men så här, antalet köp av elbilar fortsatte uppåt även om det skakar fram och tillbaka lite grann på grund av konjunkturen.
Ja, det är ju vad vi ser också, att bilpriserna har gått ner motsvarande premien, och Tyskland har också tagit bort sin elbilspremie och där elbilspriserna har gått ner lika mycket som premien var, så inte en slump kanske.
Finns det någonting man kan lära sig av? Vi har ju hållit på med klimatpolitik ganska länge. Av exempel på klimatpolitik som helt enkelt är dålig klimatpolitik, där man helt enkelt inte får utbyte för pengarna utan begränsat nytta till stora kostnader. Finns det någonting som karaktäriserar sådana? Ja, om ni förstår vad jag menar. Simon, vad tänker du?
Absolut, det finns massor av exempel. Förutom att inte ha någon klimatpolitik då, som såklart är dåligt, så finns det många exempel. Det som många partier gör med klimatpolitiken, det är att man använder den som en ursäkt eller ett fikonlöv liksom för att genomföra sin politik på andra områden. Och det kan handla om att man vill införa beskattningar eller genomföra alltså så kallad röd, grön eller vattenmelonspolitik. Liksom grön på utsidan, röd på insidan. Man kan göra som Frankrike eller USA också håller på med just nu för den delen, att man försöker utöva någon slags protektionism men motiverar den av klimatskäl. Jag såg idag då att Frankrike vill beskatta så kallad fast fashion från Kina, och det är ju liksom ett illa förtäckt skäl att skydda den franska modeindustrin liksom.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Vad säger du, Jonas? Finns det, om man ska generalisera, vad är det som brukar vara dålig klimatpolitik? När brukar man gå fel?
Det är nog när man gör saker som skulle ske ändå. Och man får väl tänka sig, skulle marknaden vilja göra det här, kan man ta exemplet laddinfrastrukturen. Så kan något företag tänkas vilja vara de som blir de nya mackarna och säljer ja, energin då till alla bilar? Och ja, det verkar som det. Det är många som är inne på den marknaden, och att ge de här pengarna för saker som ändå skulle göras är inte fantastiskt. Så det man kanske ska kolla efter om man söker bra saker att göra, att få det här spridningseffekter. Så är det här att ja, så här, investeringen det är en gång, men så här, hur sprider det sig i världen? Det är mycket inne på teknikutvecklingsspåret, att om man förbättrar solenergin med 1% på planeten, hur mycket kostar det att göra det i Sverige? Och kanske inte jättemycket så här, med forskningsinsatser, men så här, hela planeten tar del av teknologin. Det är, skulle jag säga, exempel på bra politik. Samma sak, att ta bort regleringar kan alltid vara bra. Till exempel att göra någonting mer värdefullt. Vi har sett solenergiutbyggnaden i Sverige börjar närma sig nästan en kärnkraftreaktor per år nu, och det skulle man också kunna göra så här lite billigare, lite bättre, kanske tillåta att ta bort momsen på att sälja ut det elnätet, skulle vara så ett incitament som inte kostar jättemycket för att ja, vi vill få mer folk att bygga där, och de tar från egen fick och så använder inte el som vi andra skulle använda, så det driver ner priserna. Så det är en, sen, när det finns en dubbel vinst, sånt gillar jag, det får man att le på morgonen.
Men kolla skalbarhet helt enkelt och ja, vad det finns utväxling, alltså som med mycket annan ekonomisk aktivitet.
Ja, det är inte så mycket svårare än så.
Lika svårt och lika enkelt. Så att, ja. Nu tog ju Simon upp några så här varnande exempel i omvärlden, men om vi tittar ändå utåt på andra länder, var har vi föredömen i klimatpolitiska åtgärder som ni tycker att lågt hängande frukter även för Sverige? Har du några sådana exempel, Simon?
Från utlandet? Ja, det kanske finns en del sätt som man kan införa stöd på som andra länder har gjort, som vi skulle kunna titta på att göra i Sverige, hur man genomför det för att liksom mobilisera mer privat kapital. Om man nu ska införa stöd IRA, jag är tveksam till den för att det är ett oerhört generöst stöd, men sättet den är gjord på är ganska elegant genom att man ger en skattesköld liksom, som man då kan produktifiera och sälja till andra för att få en intäkt idag. Och då ger man ju upp framtida skatteintäkter för en investering som annars hade inte hade blivit av. Så det är ett elegant sätt att göra statsstöd på om man ska göra det. Sen tycker jag att vi generellt behöver mindre statsstöd. Man kan till exempel säga att det haglar ju statsstöd i hela EU, och där tror jag att man tvärtom behöver göra saker för att bromsa dem, framförallt Frankrike och Tyskland.
Mm. Jonas, ser du några lågt hängande frukter som Sverige skulle kunna plocka från andra länder?
Ja, lät lite grann som att Simons svar så här kort var nej. Men jag är väl också inne på lite nej, utan jag ser väl mera individer inom länder som jag imponeras av, och kanske inte statliga projekt, även om så här, frackingen gjorde att vi så här, använde mer gas och olja, så har ändå fått ner USAs utsläpp jättemycket. De här teknologin kommer sedan användas till att trycka ner den fångade koldioxiden i marken igen, för vi kommer behöva fånga in en massa koldioxid för att klara målen i alla fall i de flesta av IPCCs scenarier. Så man kan vara imponeras av den typen av människor, alltså de experimenterande som tar fram nya teknologier, och ibland kan man då användas till helt oväntade saker. Mm. Och att det är väl egentligen det vi behöver utrymme för, de oväntade teknologierna som vi kanske kan använda fast vi inte visste att det skulle bli bra produkter för miljön, och ibland ser det till och med ut som ganska dåliga produkter för miljön från första början, men ibland händer det.
Det finns länder vi kan lära av på transportområdet till exempel, så finns det många som gör betydligt mycket mer än Sverige. Om man tittar på Nederländerna till exempel, så är de betydligt bättre på att bygga cykelinfra. Man ser att flera länder tar bort stora motorvägar i städerna och lyckas bygga bort bilberoendet på ganska effektiva sätt, och det är någonting som Sverige hittills har varit dåliga på.
Men när man pratar klimatpolitik så blir det ju ofta, som rapporteringen antagligen imorgon kommer bli då, att otillräckliga resultat i förhållande till ganska ambitiösa mål. Men finns det, om vi ska titta på lite positiva exempel och inspirerande utveckling, vi har ju nämnt några då, men är det någonting ni vill lyfta som sker just nu som ändå verkligen pekar åt rätt håll, som ni hoppas mycket på? Vad säger du, Jonas?
Jag tror energiutbyggnaden är på gång, och jag tror att det kanske kommer släppa lite grann på havsbaserad vind, kommer ge oss ganska mycket ny energi. Jag tycker regeringen är bra, eller så här, relativt föregående regering, så verkar det vara lite fart på det. Så här, jag förstår den lokala oppositionen mot det, men här så skulle de kanske kunna köra över så här, kommunerna lite bättre. Jag är lite helt glad åt att kommuner får ha veto mot privata företag som vill producera någonting. Så där tror jag det kommer hända något, men i värsta fall får man väl betala av dem. Det är också en SOU som föreslog att man kanske får betala kommunerna för att sätta upp vindkraftverk. Det är väl inte en optimal lösning, men det är en sidolösning i alla fall. Det är good enough. Jag tror man ofta får tänka så här, tillräckligt bra, det kommer inte vara perfekt. Nu börjar låta gammal och pragmatisk.
Simon, du får välja några inspirerande och positiva exempel.
Från Sverige eller från omvärlden?
Ja, generellt, vad du ser överallt.
Det jag ser positivt som den här regeringen gör, det är att nu tar man för första gången ett riktigt fokus på hur man ska nå netto noll, alltså hur man ska ta sig hela vägen till noll. Det här är egentligen någonting som industrin redan har fokuserat på. Stålindustrin släppte till exempel för länge sedan alla initiativ att de skulle minska sina utsläpp och fokusera helt på hur man ska ta sig till noll. Och det här är väldigt positivt, för att det här tänket att man ska minska utsläppen kortsiktigt, som också en liten släng till Jonas kanske kommer, nationalekonomiskt liksom marginalnyttan, hur man minskar utsläppen, det kan ju leda in i återvändsgränder, till exempel som reduktionsplikten, som ju skulle vara ogenomförbar för att komma hela vägen till noll, utan det var ju en kortsiktig policy. Och nu tar man ett omgrepp där man istället siktar på att man ska komma hela vägen till nollutsläpp. Och tyvärr då har man inte presenterat åtgärder på de kortsiktiga målen, men man har en mer trovärdig politik för att ta sig hela vägen till noll, och det har ju till exempel att göra med tillståndsprocesser, kraftsystemet och andra punkter.
Mm. Något jag ser som jag tycker är intressant är att jag forskar en del inom cirkulär ekonomi, och där händer det jättemycket. Det är verkligen så här, det man ser och inte ser, det är ganska ospektakulära saker, men så nyligen invigdes en anläggning i Vara som ska kunna, eller Vadstena kanske, jag är norrlänning så jag har inte helt koll på skillnaden där, som ska kunna sortera all svensk plast, all hushållsplast, och den kommer kunna återvinnas och återbrukas hyggligt snart, och det tror jag kommer bli ganska stor skillnad på så här mängden petroleum och olja vi behöver importera, och många andra företag arbetar, nästan hela näringslivet, på att just göra den lite mer cirkulär. Det betyder egentligen att så här lite mindre resursinput för att få ut samma output, och det är inte helt fel. Det är typiskt kapitalistiskt att försöka så här få ner användning av resurser, öka vinsterna. Och ja, man kan klara i vilken språkdräkt man vill, med tycker så. Cirkulär ekonomi är klassisk kapitalism, det tycker jag. Det är fint på något sätt.
Det är fint på något sätt. Hörrni, vi ska ta runda av. Ni ska få komma med några korta uppmaningar till regeringen, vad ni tycker de ska göra allra mest och allra först och allra snabbast nu. Jonas, vill du börja? Några uppmaningar eller tips?
Jag bara säger, gör det jättedyrt att släppa ut, men ta inte in pengarna i statskassan, utan så här, skicka tillbaka dem kanske varje månad eller varje år. Hade funkat ganska bra för att få lite acceptans för klimatpolitiken. Mm.
Simon, du då? Om du får ge några konkreta råd.
Man måste våga se över statsstöden, till exempel utsläppshandeln och ETS har blivit lite spargris som man går och nallar av. Vi såg det i corona, då plockar man ut 20 miljarder euro. Och de här statsstöden måste begränsas för att det håller på att gå lite överstyr, och vi börjar se, gå över till en subventionsstyrd ekonomi allt mer. Sen tycker jag att regeringen inte ska vara rädd för att arbeta mer med förbud. Det är kanske inte regeringens uppgift, men exempel är till exempel miljözoner i städer som kan vara väldigt effektiva för att reglera och driva på teknologisk utveckling.
Stort tack för det, Simon Wachter från tankesmedjan Timbro, och tack också till Jonas Grafström, vice vd på Forskningsinstitutet Ratio, för att ni båda kom och pratade med mig idag. Tack så mycket.
Tackar, tackar.
Tackar.
Och tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Och idag har vi alltså pratat om Finanspolitiska rådets rapport som kommer komma imorgon. Så nu har ni lite koll på vad vi har att förvänta oss därifrån och vad ni ska tänka och tycka om den diskussion som följer. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat, men också om ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson, och jag hoppas att vi hörs snart igen.